det finns människor som har gett upp. Och då finns det redan i liksom där de är i skolan. Alltså de som inte ser sin framtid i det här samhället.
Ja, och i det där systemet, ja, skolsystemet.
Ja.
Men vad gör vi åt de där killarna då? Hur ska vi hjälpa dem?
Det är det största problemet. Det är att killarna har det svårare att klara i skolan, ja, och sedan de utanförskapet.
Det måste ju vara något fel på skolan då, eller är det fel på killarna, eller vad är det som är...
Mm. Det, ja, nej, det är absolut att det är att det är någonting som skolan kan göra bättre. Det vill jag säga.
Varmt välkommen Magnus Selberg, som är vd för Nya Lärverket, en friskola i Luleå. Och jag har bjudit in dig för att vi ska ta temperaturen, tänkte jag, på svenska skolan. Puls och hjärtrytm, blodtryck med mera, alltihopa. Men jag tycker vi ska börja med Nya Lärverket, är ju friskola i Luleå.
Mm.
Och berätta varför du startar den, varför du var med och startar den.
Mm. Det är, hjärnan bakom verket är min mor, Gunvor Selberg. Hon är doktor i pedagogik, har jobbat i skolans värld hela sitt liv. Jobbar som, även här på förvaltningen. Hon har varit rektor på Bergviksskolan, och så var det hon som startade Kråkbergsskolan. Var med från grunden där de ritade Kråkbergsskolan och startade upp den. Och sen har hon jobbat på förvaltningen. Som utvecklingschef och jobbar nationellt och skriver böcker som fortfarande används i lärarutbildningen. Så hon är absolut den pedagogiska hjärnan. När hon närmar sig 60 så ringde hon mig och tyckte liksom att nej, men jag jobbar i skolan i hela mitt liv, och nu får man starta friskolan. Nu vill jag starta en skola precis som jag tycker det ska vara.
Ja, ja.
Så det egentligen är ju bakgrunden. Sen startades det 2006, var ju första året som skolan slog upp portarna. Men då jobbade vi något år innan med det, och framförallt så jobbade hon då tillsammans med hennes partner på den tiden som hon startade tillsammans med, som heter Birgitta Lahti Nordström. Så de gjorde ju ett hästjobb innan skolans portar slog upp. Men det var det. Nu vill vi starta en skola och göra precis som vi tycker det ska vara.
Ja, men ni är ju slavar under läroplanen då.
Absolut, det är det. Nej, men det är, alltså man har ju som friskola, så har du ju fortfarande att du liksom lyder under precis samma lagar. Alltså vad det gäller liksom skollagen och kursplanerna och alla styrdokumenten. Så tillvida är ju liksom, finns det ju en grund i friskolan som alla friskolor, som där ändå finns en gemensam förutsättning för skolorna. Och det tycker jag är bra, det är, så ska det ju vara.
Ja, ja. Ja. Din mor var väl kanske inte helt oomstridd när det begav sig i den kommunala skolvärlden, om jag minns rätt.
Nej, men det har du rätt i, och så var det. Och liksom, som hon sågs som lite kontroversiell och radikal, och hade väldigt tydliga idéer och körde på sin linje. Och det är klart att det liksom kunde bli några tår trampade på det. Likadant just så var det naturligtvis många tår som kände sig trampade på just när hon startade en friskola. Så det är det ju liksom ingen snack om.
Men det var ju lika många...
Absolut. Och gift med gamla landstingsrådet och har en väldigt gedigen grund i det socialdemokratiska Luleå. Så är det ju.
Jo.
Men och den, liksom, de fötterna står hon kvar med i stadig grund. Alltså det är ju fortfarande, så är det ju liksom den skola som hon har velat driva i kommunal regi som hon ville starta. Men utan den typen av bojor som hon ändå tyckte att hon fick i kommunal regi.
Mm.
Så visst är det så. Men det var ju också lika många som just, hon var ju ett namn, och det gjorde det ju också enklare naturligtvis att starta upp, för då visste alla vem hon var. Det var ju många lärare som direkt liksom hörde av sig när det här blev officiellt, och jag vill jobba med dig, jag vill jobba hos er. Så det har ju bara varit, det är klart att det säkert finns de som inte tycker det är bra och som aldrig skulle liksom sätta sina barn i skolan hos oss, men det är långt många fler som ser det på andra sättet.
Ja, ja. Men det, jag har ju besökt båda skolorna. Jag har en på Bergviken i Luleå och en på Bergnäset. Bergnäset vet jag, där tycker jag upplevde miljön som, vad ska vi säga, lite annorlunda. Lite mer hemtrevligt inrätt sådär. Mm. Medan Bergviken är verkligen i mina ögon en standard skolskola med stengolv och stentrappor.
Ja, precis. Och så satte man fönstren lite högt upp för att eleverna inte ska bli distraherade av den vackra naturen bakom. Och, nej, men det är byggt på 60-talet, så det är ju precis enligt de gamla reglerna.
Och barnen skriker i era korridorer också.
Ja, oja. Så, alltså, barn är barn. Så är det ju fortfarande. Ja, ja. Absolut. Så är det. Men det är alltså det är ju lite grann egentligen utifrån liksom byggnaden som ger oss de förutsättningarna. Och så sen så är vi på bägge skolor noga med att det ska vara en vacker och fin miljö. Och sedan så kan jag hålla med om att förutsättningarna arkitektoniskt är lite bättre på Bergnäset när det gäller just den mysfaktorn. Det är det. Men vi, ja, så vi gör det så fint som möjligt utifrån de förutsättningarna på bägge.
Vad gick du själv i skolan?
På Midskogs gick alltså, jag.
Samma
så att det är de korridorerna som jag trampar i. Så många, många saker är så lika från det, men väldigt mycket ser annorlunda ut.
Nu ler du lite klurigt där.
Ja. Nej, men jag ska faktiskt säga, gymnasiet trivdes jag inte. Ja, det var jag. Alltså, Hertsöskolan på grundskolan och så alltså gymnasiet. Jag gick ett år på tekniskt och tyckte inte om det och tog ett sabbatsår. Och sen så kom jag tillbaka och gick färdigt på natur. Men jag trivdes på grundskolan men trivdes inte på gymnasiet. Så att, att kunna studera vidare så var det högskoleprovet som räddade mig.
Ja. Nej, jag tänker det, alla har ju gått i skola. Mm. Och det är väl också därför man har så mycket åsikter om skolan fram och tillbaka. För jag tror, åtminstone jag då, man speglar det mycket i sin egen upplevelse av skolan.
Mm. På gott och ont. Alltså det, så är det ju. Alltså för det är ju väldigt mycket som har förändrats. Samhället har förändrats mycket. Så att visst är det ibland i liksom som man får brottas med föräldrars bild från sin egen skolgång. Samtidigt som det också är just något som alla varit med om och därför också kan relatera till. Så det är både i liksom relationen med föräldrar så är det både positivt och negativt.
Mm. Jag utgår från mina egna fördomar då. Mm. Och både i förra läsåret och det här läsåret så har jag arbetat med det som kallas för skapande skola och åkt ut som författare och träffat väldigt många högstadieelever nu senaste tiden. Och jag känner mig lite oroad måste jag säga.
Mm. Var inte det?
Förlåt?
Var inte det?
Nähä, varför inte det då?
Nej, men det, alltså jag förstår många människors olika typer av oro. Den är fullt förståelig och det är ju framförallt också av den bild man får av skolan. Och det är ju den både massmedial och den man möter. Ska man generalisera och svara på hur mår den svenska skolan så vill jag ändå säga bra. Det är definitivt. Och det är ju lite grann att det är de saker som man brottas med i skolan är ju saker som vi brottas med i samhället i stort. Men fortfarande så liksom där Sverige är som land och som nation och de förutsättningar vi har för att fortsätta blomstra så är det ändå så att vi på det stora hela får ut elever med rätt förutsättningar och rätt kunskap.
Nu låter du som en äkta skolpolitiker.
Yes. Men det är men för tusan, jag är helt inne på den delen att vi ändå gör rätt.
Halleluja.
Ja, för tusan.
No.
Det tycker jag, och då menar jag skolan överhuvudtaget.
Ja, men får jag säga då, när jag har varit ute i skolorna så dels är det ju, tycker jag att det är uppenbart att i många klasser är det stökigt, fruktansvärt stökigt och svårt att få koncentration. Nu kan man ju också säga så här, ja, jag har ju kommit utifrån in i klasser och det är klart alltid när det är liksom vikarieläge eller någon utifrån så finns det en uppenbar chans att testa och se vad man kan hitta på med de här och sådär. Så att jag kan förstå att det är lite stökigare när jag är där än i normala fall kanske.
Ja, men, alltså,
men ändå, alltså generellt verkar det som bara, hur kan det komma så att man inte kan få ordning i en klass? Så att, alltså, får, ja. Så att det blir arbetsro. Där det har ju varit med om flera gånger där halva lektionen går åt till att liksom samla in mobiltelefoner, tysta elever, få någon att sluta skrika och vad det nu kan vara för någonting. Mm.
Men det är ett problem.
En ut och en springer in och en hoppar där och så, ja. Mm.
Så ska det inte vara. Och så säger jag bestämt att det inte är hos oss. Det är en ledarskapsfråga. Så ja, visst, absolut, finns det liksom skolor där man inte har hanterat det vardagliga ledarskapet på ett sånt sätt så att klassen fungerar. För liksom, trygghet och studiero är ju liksom ett grundfundament i skolan. Är du inte trygg liksom när du går till skolan så kan du inte lära någonting. Och har du inte studiero så, är det betydligt svårare att göra.
Inga bråkiga klasser på NLV?
Alltså, nej, det, så vill jag säga. Alltså, sen är det klart att det liksom är vanliga saker man behöver jobba med i olika klasser. Och olika klasser behöver man lägga olika mycket energi på. Men det är ju ett grundfundament. Så det liksom, har du inte trygghet och studiero.
Vad är knepet då i sådana fall? Om...
Ja, det, i grund och botten så är det den enskilde lärarens ledarskap. Det är det liksom.
Ja, men det är bara en rubrik på det hela. Hur ska man göra då?
Och det behöver vara det jag skulle säga, grunden i ledarskapet är relationen med elever. Det handlar om relationer i skolan. Och som lärare ska du kunna bygga upp en god relation med eleverna. Oh. Som ska innehålla, vara både kärleksfull och gränssättande. Och det är klart, alltså det är ju inte en manual. Det är ju inte en manual där du liksom kan liksom bocka av liksom punkt för punkt för att kunna hantera det. Så att det är ett ledarskap. Jag skulle säga att skolan mår bra. Det som egentligen är ett större problem med skolan idag, det är att lärarutbildningen inte riktigt klarar av att ge lärarna de rätta förutsättningarna när de kommer ut.
Är det bara för att du har en lärarlegitimation så behöver det inte innebära att du är en duktig lärare?
Nej, så är det ju. Absolut.
Absolut. Är det med alla jobb.
Ja, men det är det. Men alltså, ledarskap är ju svårt att definiera på det exakta sätt som det ska vara. Men det gäller ju som lärare att vara kunnig i ämnet, väl förberedd och kunna skapa en bra relation med eleverna. Och den bra relationen, det är där man kommer in på ledarskap. Det andra är ju liksom en förutsättning för att vara lärare i ämnet. Så att du har en väl planerad lektion när du ska ha en lektion som kan också fånga eleverna, entusiasmera eleverna och utifrån det ha en bra förutsättning. Och sen är ju liksom ledarskapet just en del i det här som är svårare att liksom exakt definiera. Men däremot är ju erfarenheten, det kollegiala lärandet. När vi får en ny lärare som där man på lärarutbildningen kanske inte har haft tillräckligt mycket fokus på just metodik, på vad som händer i klassrummet, så är det ju någonting som man ändå kan träna och jobba med. Och man lär av varandra och man fostras in i det.
Man ser i stort sett varje klass som jag har varit i här det senaste året, och det kanske rör sig om ett 20-30-tal klasser, jag har inte räknat efter. Så speciellt i nian kan man väl säga. Så i varje klass i stort sett hittar jag åtminstone 2-3 killar som ligger över bänken. Mm. Sådär. Huvan över skallen. Mm. Mobiltelefonen gömd nedanför bänken. Mm.
Du ska ju ha vissa liksom tydliga gränser tycker jag från början. Vi kör ju med mobilförbud. De lämnar in det.
Jag vill inte försvara det här eller förklara.
Nej, men
jag går in i politiker rollen. Men jag blir ju bekymrad av med liksom grabbarna i skolan. Och det har ju visat sig i skolresultaten också. Att grabbarna halkar ju efter. Feministerna, de fortsätter att ropa. Kvinnorna, de är utsatta och det går så dåligt för kvinnor. Och det är dåligt för kvinnor. Men det är ju killarna det är dåligt för. I skolan alltså.
Det ser man på många ställen. Ta till exempel en sån här typisk liksom pluggutbildning på universitetet. Om du tar juristutbildningen. Så är det vänt totalt. Från att ha varit 20-80 att det har varit 80% killar. Om du backar liksom 20 år så är det 80% tjejer som tar sig in på det. Så absolut, tjejerna har... Man pratar ju om det här med liksom, en socioekonomisk viktning i skolan. Det kompensatoriska uppdraget. Där man framförallt liksom då kollar på om man, vad det gäller om man är nyanländ och föräldrars studievana, studiebakgrund. Men egentligen är den största faktorn är om du är kille eller tjej. Så ser det ut. Jag tror att det liksom... Där är skolan också en spel. De problem som finns, det är ju samma sak som vi har i samhället stort. Utanförskapet är ju ett problem. Det finns människor som utifrån... det finns människor som har gett upp. Och då finns det redan i liksom där de är i skolan. Alltså de som inte ser sin framtid i det här samhället.
Och i det där systemet, ja. Skolsystemet. Ja. Men vad gör vi åt de där killarna då? Hur ska vi hjälpa dem?
Ja, alltså du har ju från början liksom, det hör ju ihop med liksom det segregerande samhället vi har i övrigt och boendesegregation och alla de, så att det speglar samhället. Skolan kan inte vara bättre än det samhälle vi har. Det är det ena. Man jobbar med ett kompensatoriskt uppdrag och det ska man göra så långt det går. Men det är det största problemet. Det är att killarna har det svårare att klara i skolan och sedan utanförskapet.
Det måste vara något fel på skolan då? Eller är det fel på killarna? Eller vad är det som är...
Det är absolut att det är att det är någonting som skolan kan göra bättre. Det vill jag säga. Det kan absolut skolan göra bättre. Och skolan... skulle vi hitta svaret på det så skulle man... Hur man ska klara just de som känner sig utanför samhället och hur man ska få killarna att klara skolan bättre. Har man det receptet så då är det Nobelprisnivå på det. För det är någonting som man liksom fightas med dagligen, absolut.
Nobelpris i pedagogik.
Ja, exakt, om det hade funnits. Nej, men det är inte en nöt som är lätt att knäcka. Och absolut att skolan jobbar med det. Man jobbar ju med det rent liksom kompensatoriskt. Men det problemet med det kompensatoriska är att det ofta handlar om att man flyttar pengar.
Vad menar du när du säger kompensatoriskt?
Ja, men det är det här med att man i alla kommuner har i uppdraget med elevpengen att ge mer pengar till de skolor som har det tuffast. Och då finns det liksom en socioekonomisk viktning för den. Killar tas det inte hänsyn till, utan då är det mer liksom om man har kommer från ett studievant hem eller om man är nyanländ. Det är det som är de tunga liksom posterna för den här viktningen. Men det är ju ekonomi som flyttas medan det egentligen handlar om andra faktorer. Mm. För det kan du ju ta ett typiskt utanförskapsområde i större städer. Så finns det ju de områdena skolor som lyckas bra och skolor som inte lyckas bra. Men har du bara en sån enkel att det handlar om att det liksom flyttas pengar istället för att titta på... Det är ju egentligen det största problemet i skolan rent politiskt överlag. Det är att man pratar mycket mer om liksom struktur, huvudmannaskap, om friskolor som företeelse och inte vad man gör i skolan.
Men jag försöker vända tillbaka den här erfarenheten som jag har haft. Alltså inne i min själ på något sätt. Så när jag kommer till en klass och det... En kille sitter så här eller två. Så skulle jag ju vilja bryta allting. Mm. Pausa allting. Mm. Hela lektionen och allting. Mm. Och liksom stanna upp och liksom kolla. Varför är det så här? Varför sitter du så här? Så. Och plocka fram den här. Jag menar inte att jag ska plocka fram elever för klassen. Men liksom stanna upp i situationen och ta tag i det. Jag vet ju inte vad som händer när jag inte är där. Jag kanske gjort 30 000 försök och väcka den här Johan eller Albin eller vad det nu är för någonting. Men jag går ju därifrån med och säger jättesorg i hjärtat att det här är ju inte bra. Det här kändes inte vettigt. Mm. Att jag fortsatte lektionen och lät honom sitta där. Och titta ut. Jag hade en lektion jag var på. En kille, han satt och tittade ut genom fönstret. Sen satt han. Hela lektionen. Han vände aldrig blicken framåt eller något. Mm. Han satt så. Mm. Som ett tydligt sånt här avståndstagande. Mm. Ja, känns jättekonstigt. Alltså. Mm.
Men hade du varit ordinarie lärare så hade jag förväntat mig att du bröt lektionen. Alltså det är det ena. Det är ju naturligtvis svårare för dig, för du känner inte de eleverna.
Nej,
då har du den relationen. Det är liksom som lärare så ska du för det första liksom ha koll på den här personen som tittar rakt ut genom fönstret. Ja, men det kanske är någonting som är lyckosamt för honom. Han kanske klarar skolan jättebra. Det är det ena som man behöver liksom veta dem för. Det skulle aldrig du kunna veta.
Den där Pelle på besök, det var rena skitträsket. Vad ska jag sitta och lyssna på den där idioten?
Eller så lyssnar han hjärnet, det har du ingen aning om.
Det känns ju väldigt konstigt.
Ja, men det är det. Men det är ju klart att liksom, i skolan finns ju alla. I skolan finns alla, även de som kan ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Ja, det är liksom vidare. Och det är ju egentligen liksom ska ge de individuella förutsättningarna. Och det är ju kanske liksom, du vet om det som lärare, att den här personen som tittar ut genom fönstret är väldigt uppmärksam. Och det är genom att titta ut genom fönstret istället för att störas av alla andra synintryck som den lär sig bäst. Men det är väl antagligen så det är liksom en sida av det. Men som lärare annars, om du inte fångar eleven, så behöver du, då ska du bryta lektionen. För det är också liksom ett ledarskap. Det är svårare för dig att göra som kommer in vid ett tillfälle.
Nej,
utan det ska du göra. Men det förväntar jag mig att läraren ska göra. För att alla ska med. Mm. Alla ska vara med. Alla ska ha de förutsättningar de behöver för att lära sig så mycket som möjligt. Men det är klart. Tittar man i det liksom, då, om man då kopplar ihop det till liksom samhället i stort, så har ju samhället blivit mer individualiserat. Alla är, individualiseringen i sig liksom är genomgående i samhället, och därmed så är skolan också individualiserad. Så framför allt så har du liksom, vi har... Det man då för 20 år sedan när vi var unga, där våra föräldrar var just liksom brottades mot just att det skulle individualiseras. Du ska kunna hävda, det var ju väldigt mycket det demokratiska, och du ska liksom, du ska hävda din röst, du ska liksom finnas, det demokratiska arbetet. Sen är väl det här alltid liksom en pendel som det är en pendel som är åt antingen ena eller hållet. Och då blir liksom skolans roll att hålla i andra änden, att liksom hitta det här som formerna för att hantera den situationen. Sen är det väldigt svårt i en skola. Idealet vore naturligtvis om alla elever skulle kunna ha exakt sina individuella bästa förutsättningar för att lära sig så mycket som möjligt. Mm, mm, och det strävar man efter så mycket som möjligt, men det går inte 100%.
Nej, men det är en tanke som jag har haft också när man diskuterar skolan och om det nu är det här med ordningsproblemen och så vidare med mer. Och så alla blickar är ju på skolan, så att säga. Vad gör skolan för fel? Men jag har ju tänkt många gånger att det är ju samhället som har förändrats. Mm. Inte skolan.
Mm.
Det är kanske ett problem att skolan inte hänger med i sådana fall kanske. Och anpassar sig efter utvecklingen. Men det är väl ändå så att när vi gick i skolan på... Jag vet inte hur gammal du är, men jag gick ju på 60-70-talet.
Mm.
Då var samhället ett annat.
Mm. Ja, men så är det. Och då är det ju också liksom att då fick man bra. Men det handlar ju än en gång också liksom då om det är läraren. För det är ju också all forskning visar på. Det är den enskilde läraren som gör skillnad.
Ja.
Oavsett liksom kring resurser eller vad man än pratar om. Så den viktigaste personen är den enskilde läraren som är en ordinarie lärare.
Det fanns när...
Ja, och det är möjligt att du har... Och dessutom kan det vara möjligt att man 30 000 gånger har jobbat med det. Men då skulle du göra den 30 000 första också. Alltså det är... Men, du får aldrig ge upp.
Varför inte införa de här, vad heter det på min tid? Obs-klass tror jag att det hette. Då samlar man ju dräggen, eller ursäkta uttrycket, men de som var struliga och hade problem, samlar man ju och skickar till en specialklass. De fick sitta i mindre grupper då.
Mm.
Lite lugnare och tryggare kanske.
Mm. Men det är mot skollagen idag. Det får du inte göra.
Ja, men
utan det inkludering är det som man liksom, är det man pratar om.
Jo, men det är, och det är forskning på gott och ont som har visat att de här som har sämre resultat mår bättre av att vara tillsammans med de andra. Det är inte så man, det man har utgått.
Ja, och pennorna slagit över alldeles från, för det finns absolut de elever som med en viss typ av autism som aldrig skulle liksom, de skulle aldrig må bra, de blir mer exkluderade om de skulle liksom tvingas vara i en ordinarie klass. Men tanken bakom att säga liksom att liksom det är inkludering som är huvudspåret. Det ställer jag upp på rent liksom teoretiskt. Men sen får den liksom inte dras i liksom till det absurda. För det är klart att det finns elever som skulle må bättre av en annan studiemiljö. Mm. Och det ska man ju göra så långt som möjligt.
Ja, ja. Men sen har du det omvända problemet. Begåvade elever som får sitta och vänta på att det ska bli tyst i klassrummet så de kan börja lära sig någonting.
Mm.
Eller som min dotter sa vid något tillfälle att hon önskade så gärna att hon kunde komma hem från skolan någon gång så hon kunde börja lära sig någonting.
Mm. Mm.
Nej, det var ju ett skämt förstås. Men det fanns väl någon visst uns av allvar i det. Att nu hade det varit så struligt i klassen. Så nu vill jag hem och liksom läsa det här i lugn och ro. Jag kan inte koncentrera mig i klassrummet.
Ja. Men det är egentligen att vad jag skulle tycka, det är ju just att man ska inrikta skolor på olika sätt mycket mer än man har gjort. Och då behöver inte det nödvändigtvis vara i liksom friskoleupplägg. För det, absolut, för du har ju, det är ju just det att nu försöker man då liksom individualisera inom den enskilde klassen. Och hela liksom tanken med friskolesystemet var ju just att det skulle komma liksom blomstra med olika typer av liksom skolor. Och för det, jag känner igen precis det du säger om din dotter med min dotter. Hon tyckte liksom att ja, men nu kan inte lektionen vara slut så jag kan gå hem och plugga det här på riktigt. Och hon pluggar otroligt mycket bättre liksom själv och med liksom jag säger, och det finns ju, om man nu liksom, det blir enklast att ta det liksom i friskoletermer, men hon hade mått jättebra på det som konceptet som heter kunskapsskolan. Där har de istället en färdig, du ska gå från mellan steg 1 till 120, når du nummer 120 så har du nått ett A. Mm. Och sedan så är det liksom ett väldigt, men det kräver ett otroligt starkt liksom egen drivkraft hos den eleven. Och det skulle naturligtvis inte passa alla. Nej. Det skulle inte passa min son istället. Så att hade det varit att liksom förutsättningarna fanns att det var just en ännu större bredd, och det skulle man ju inom en kommun kunna skapa själva. Nu till exempel Luleå kommun ska ju starta en engelskspråkig grundskole. Inte hela skolan, utan jag tror att det är ett led på en skola som ska vara liksom engelskspråkig. Motsvarande egentligen det som det finns då, friskolan Engelska skolan, som bedriver sin undervisning på engelska. Och det är ett behov som Luleå har, för du har ju alla de här som kommer till Science Park och Facebook som kommer för att jobba från utlandet eller till universitetet eller så vidare. Så har det absolut funnits ett behov av det. Och det är ju jätteenkelt. Så skulle ju liksom en kommun kunna göra, även om det inte finns många, alltså hitta olika inriktningar inom kommunen som skulle passa det barnet.
Jag vet inte om du känner till, det finns en professor som heter Bo Dahlbom som jag intervjuade för några år sedan, just när det var, gjorde ett svep inom vetandets värld om det här med skolan. Och han pratar ju om idén om att skolan måste ju inte vara en byggnad som man går till.
Nej.
Utan med IT-tekniken idag kunde ju man lika gärna ha läraren i paddan eller datorn. Mm. Starta lektionen, sitta hemma och så följa lektionen från.
Mm.
Då slipper du sitta bredvid de där stökiga pojkarna då, eller vad det nu är för någonting.
Ja. Och då brottas man istället med, ja, men då har vi skolplikt och tillsynsansvar.
Ja, ja.
Då sätter man det liksom lagtexten.
Så det är liksom är lite visionär så där.
Ja, men det tror jag på. Alltså
bortsett från lagen. Vi kan ju ändra i lagen.
Jo. Ja, men det
Magnus, vi skriver till Löfven och så.
Jo, och det tror jag liksom är, alltså tittar man just tekniken ger ju precis de förutsättningarna. Alltså att du skulle egentligen kunna vara var som helst. Du skulle kunna liksom så att, ja, det tror jag ju definitivt.
Inte all undervisning kanske, men delar av undervisningen kan ju ske på det sättet.
Jo, och vad det handlar om är ju framför allt, då är vi tillbaka egentligen på ledarskapet. Ledarskapet hos läraren, hos rektorn och så vidare. För att det är ju liksom hela tiden så är det liksom individen, det kanske då individer som skulle gömma sig bakom det, som behöver den sociala träningen i grupp.
Ja.
Och då behöver man veta det, så att man liksom då har att, ja men det här är det som den här personen behöver för att nå så långt som möjligt.
Men du kan ju ha matta genomgången på YouTube lika gärna som du har.
Jajamän. Och framförallt liksom läraren bara enkelt liksom, många sådana grejer liksom används ju idag. Läraren liksom spelar in sin egen liksom, sin egen genomgång, lägger ut den på YouTube, som gör att du liksom när du kommer hem, om du liksom vill repetera eller titta igen, så kan du enkelt göra det. Så absolut att liksom tekniken har gjort bättre förutsättningar. Och det är det jag menar, det är jädrigt mycket som ändå liksom sker som är anpassningar som gör det bättre. Det är bara det att det liksom ändå halkar efter. Alltså man hinner inte med alla grejerna liksom strävas det efter och görs. Men det är många grejer som skulle kunna göras otroligt mycket fortare, mycket effektivare. Och det är liksom lagtexter som hindrar och så vidare. Men ja, det är både och. Men där är det också liksom en spegling av samhället. Det är än en gång. Saker går inte tillräckligt fort.
Jag har tänkt med Sverige som ett sånt här lite. Vi är på väg att bli ett litet mini-Dubai.
Åh, hur tänker alltså, du då?
Ja, men vi har ju ett välfärdssamhälle där i stort sett alla har ett stort överflöd av allt möjligt. Och det är varmt vatten i kranarna och det är god mat på bordet och det är skolgång och det är allt möjligt som är bara serverat speciellt. Ja, även för min generation kanske. Att man, om man tänker tillbaka på min farmor och farfar kanske. Hur de fick sträva på ett helt annat sätt. Och, så där. Och att man då också kanske tappar perspektivet på vad samhället är och skolgången och sådär. Jag besökte en skola i Boden här och fick liksom känslan av att de här flyktingbarnen som hade kommit. Jag gillar inte att använda det ordet nyanlända. För tycker det är så konstigt. Men som har kommit då från länder där de inte har någon skolgång att tala om. Som plötsligt uttryckte mycket större tacksamhet. Och liksom, wow, jag får gå i skolan. Så bara, nu kör vi. Där man tänker sig att en svensk elev är. Så ska vi gå, jag måste gå till skolan idag igen. Liksom. Ja, att vi har som ett kulturellt problem där med att man kanske inte riktigt ser värdet av att skolglädje, alltså, eller studieglädje sådär.
Nej, men det är klart som tusan att vi kan i många saker ha ett problem liksom i Sverige där vi på något sätt inte ser våra egna skyldigheter utan bara våra rättigheter. Vi tillbaka till vad det liksom
eller våra egna tillgångar att det överhuvudtaget finns gratis skola och gratis skollunch.
Ja.
Och alla möjliga resurser och dator för eleverna som de kan ta med sig. Det är otroligt.
Men sen också om du tittar då på liksom det stora i liksom hos skolan, den stora massan som ändå klarar. Så att vad vi också får är att vi får väldigt kreativa, väldigt duktiga, självständiga. Det är ju den positiva sidan av individualiseringen. Men det är också det, vad har vi för näring? Vad är det vi som land ska liksom brottas med internationellt och vara duktiga på? Jo, men vi har ju skapat då, utifrån den skola vi har, fantastiska liksom inom just de kreativa yrkena. Våra musikexporter, våra alltså kläddesign. Vi är ju långt fram i det som handlar om liksom design och det kreativa tänkandet. Och det är vi ju fortfarande, så vi liksom, det blir också en spegling av samhället. Sverige har liksom hamnat i den positionen och då blir det liksom att det är det som blir samhället och vad som prisas och syns och vart framgångarna och vart elever liksom vill jobba. Spelproduktion som du pratar om, att bli liksom speldesigner. Alltså det är otroligt många som strävar efter idag i skolan. Och det lyckas vi ju med. Det skapar vi ju. Så att det är ju liksom också på den här stora massan. Det jag menar på att det liksom ändå mår bra. Sen måste man kompensera det. Det är väldigt lätt för elever idag att hitta information. Att ta till sig snabb information. Och det första, det som man måste brottas med då. Som är liksom det, om man jämför med för 20 år sedan. Där det just var enkelt att liksom banka in de klassiska, det som behöver uthållighet. För det var man liksom fostrad i den typen av skola vi hade då. Då var det kreativa som var svårare att få fram. Och därför kom det läroplaner, Lgr 80 som ansåg som det här flumgrejen som du sa. Att man måste få fram det för att försöka liksom styra åt det hållet. Och nu har vi väl liksom åt andra hållet. Idag får vi brottas med i skolan att du ska kunna multiplikationstabellen. Och det kan du inte lära dig i ett YouTube-klipp utan det måste du ta med tusan nöta in. Grit är ju liksom en.
Men jag hade ett gäng ungdomar här igår och min frisyr kom på tal. Ungdomar mellan 13 och 18 år. Och då sa jag, men skälet till att jag rakar skallen är att om jag sparar håret så kommer jag att se ut som Mao Zedong. Och alla såg ut som levande frågetecken. Och jag sa, vet ni inte vem Mao Zedong är? Vad säger du? Men det är klart att säga, nu får ni googla fram med telefonerna, så får ni se hans frisyr åtminstone. Och så kom det en kort mansplaining från min sida om denna bestialiska kommunistledare som med sin kulturrevolution såg till att x antal miljoner och folk tappade räkningen efter ett tag. Fick stryka med, ja. Och så vidare med mer. Pol Pot kom vi in på. Men det hade Pol Pot hade de hört talas om. Men inte Mao Zedong.
Undrar varför?
Ja, det var det. Det är ju så, också en följdfråga. Det har jag stött på många gånger med mina egna barn också. Men är Australien ett land eller en stad? Eller är det sådana här väldigt basala grejer? Och upptäckt att skolan verkar ha skippat mycket av den här lära in saker.
Men
geografi till exempel. Ja, men världskartan på ett ungefär. Vilka världsdelar finns det? Vad heter huvudstäderna i de största länderna åtminstone? Och sånt som verkar vara som bortglömt.
Men du har ju också, alltså det tror jag inte är så stor skillnad mot förut. Alltså, okej, du kan ta det som ett jättebra exempel. Jag menar, geografi, huvudstäder, Europas geografi. Jag menar, det är ju fortfarande en solklar del av kursplanen, såklart, och ses som viktig. Och du kan ju säga liksom att, ja men då har du också, det finns ju väldigt enkla sätt att lära sig digitalt. Då har du liksom en hemsida där du får liksom bara klicka i och liksom styra, som gör det enkelt, snabbt, direkt liksom feedback om vad som är rätt. Och då kan vi säga liksom så här, ja men okej, då är min dotter 18, son 15, bägge genomgått samma prov, typ när de gick i sjuan har jag för mig det var. Och när jag satte mig och gjorde precis det provet när första flickan var så här, ja men jag hade ju inte, jag tror jag hade 60% rätt.
Jag sitter just och tänker på det också, undrar hur det skulle gå för dig, Pelle.
Ja men, och så, men vad
och
som händer då?
De här staterna som har kommit till efter forna Jugoslavien, det har jag inte kollat.
Nej, det hade man ju inte allt. Men det som hände då, det var att jag nötte, för jag tyckte det här var kul att lära mig. Så jag kunde det. Men sen gick det ju 3 år tills nästa barn kom och skulle göra samma prov. Då var jag nere på 60% igen. Så någonstans så finns det ju ändå kvar det som är liksom, vilka saker liksom satte sig för oss. Vad var det som påverkade dig att just Mao Zedong liksom, har du järnkoll på?
Och vi brukar klaga på att de i USA inte kan skilja på Schweiz och Sverige. Men trycker du in staterna på en blindkarta på USA?
Nej, inte en sportslig. Man klämmer några, men inte hälften. Så skulle jag säga.
Texas.
Men du får ju det som engagerar. Men du har ju det. Det är ju där du har också ledarskap och konsten. Det gäller ju att få dem alltså engagerade. För det är ju när du är engagerad som du lär dig som mest. Och det är då det sitter som längst. För det är ju också den här grejen. Hade jag tagit det här geografiprovet dagen därpå så hade jag ju kunnat få 100%. Men uppenbarligen om jag hade tagit det 3 år senare så var jag nere på 60 igen. Och liksom, det är ju, ungdomar idag har jädrigt bra koll på amerikansk politik för att Trump har engagerat. Alltså det är ju, det blir ju också det, de saker som engagerar, som man lär sig, som sitter. Så det är ju liksom också tillbaka till det mänskliga. Så det är ju så är det ju. Men där handlar ju också, då är man ju också tillbaka i det att det är också i skolorna du lär dig att lära. För i praktiken är ju all information bara en googling bort. Men det är också liksom det handlar om studieteknik, det handlar om uthållighet, det handlar om informationsintag. Och så är man tillbaka till att det finns så mycket information som helst. Det gäller också att ha det här liksom, det källkritiska tänkandet, och det är nya saker man måste brottas med också.
Och det är inte bara att googla heller, som jag kan säga. Det är ju ingen sån där mekaniker direkt, men jag bytte, vad heter det, hjullager på båtsläpet själv med hjälp av YouTube.
Yep.
Så ser man.
Jo. Nej, men det är ju grymt, och det är liksom det, ja men det vet de ju om. Och det är ju kidsen är bra, jäkligt duktig på. Det är ju liksom att då liksom säga, ja men det är lugnt det där, jag tittar på hur, men nu dottern tog körkort liksom. Ska vi gå ut och göra en, ska vi, har du läst om säkerhetskontroll liksom så här? Nej, men det har kollat på YouTube.
Och så finns det den här, vad heter den, Mitt öga kanal där också.
Där lär man så mycket.
Du, vi har täckt många frågor. Jag har egentligen bara en rubrik kvar som jag funderar över, och det är när man pratar om de här lågaffektiva bemötandena och vi hade väl den där episoden som var i nyheterna om. Det var väl någon grabb som hade blockerat någon korridor med någon soffa och magistern kom dit och lyfte undan honom. Och det var helt fel. Så blev han anmäld eller... Mm. Ja, det be, ja, när jag tittar på det, jag fattar ingenting. Vad är det? Vad är det flugornas herre som skolvärlden har blivit? Man överlåter hela makten till barnen och löpa amok där. Och så ska de vuxna stå och glo och titta på och få liksom inte ingripa. Ja, men, får man ens slänga ut en elev i klassrummet och säga, nu får inte du vara kvar här längre.
Jo, nu får du. Det har du ju också. Och det är också det här med, det ska de ju också stärka i lagen. Vad är lärarnas rättigheter? Det är också en del som ska komma i lagtext. Det har inte kommit ännu. Men det är också en del som ska komma. För att där är det ju naturligtvis liksom också. Man förstärker i lagen för att göra det här tydligare. Vart gränserna går. För att till exempel det här med att det ska i lagen vara att du ska få ha studiero. Man stärker också i skollagen nu och skriva in just föräldrarnas ansvar gentemot barnets beteende i skolan. Det finns många saker som man liksom ser, ja, men det här hör ihop och det här måste vi förtydliga. För vart är liksom den här gränsdragningen? Och det är därför det blir, okej, då kan man säga så här. Ja, men ska jag säga på vår skola så är det att elever är generellt sett idag, just i det individualistiska samhället, så är de mer trygga i sig själv och inte liksom auktoritetsrädda på det sätt som man var när vi gick i skolan. Då var det inte bara att jag gör det för att läraren ryter åt mig att göra det. Men, så då skulle jag kunna säga, samtidigt är barnbarn, så att göra ett bus kan ske. Så det här, absolut att det skulle kunna ske att någon ställer en soffa mitt i korridoren på vår skola också. Men då är du tillbaka till relationen. Om någon av våra lärare skulle säga liksom att det här är inte okej, nu ställer vi tillbaka den. Då har du en relation så att du av respekt för den relationen så kommer eleven att göra det. Vi ska inte hamna i det problemet att du hamnar att liksom i det problemet som det där är i slutändan.
Ja, precis som jag var så kan hända.
Ja, exakt.
Hemma i skolan.
Ja. Så det innehåller olika ingredienser. Det liksom,
men
det gör det.
Du får fingret och någon säger skiter jag i, ska inte flytta. Ja.
Men det är ju det du har som roll och skola att följa upp det. Du ska följa upp det hela vägen. Du ska följa upp det med föräldern. Du ska följa upp
vem har makten då? Om du tar tag i eleven och lyfter undan det. Så jag ska anmäla dig. Jag ska anmäla dig för misshandel. Eller var hamnar det där?
Ja, men då hamnar du liksom i att liksom för det första sätts ju det liksom då i ett större kontext. Har det här liksom föranletts av andra liksom aggressioner eller hur har det liksom, vad har liksom lett till den situationen? För det är inte bara den enskilda situationen, för ska man förenkla den enskilda situationen så har du ju som lärare alltså rätt att liksom också utifrån att skydda den enskilda eleven, skydda andra elever, så har du ju absolut rätten att liksom att vara fysisk. Inom då det som är en gräns, det blir ungefär som nödvärnet. Vad är den gränsen? Och så bedöms det fall till fall.
Men du menar då att det är inte så som det framstår då i den offentliga debatten att förut så fick lärarna aga eleven, men nu är det eleven som agar läraren, att pendeln har svängt över helt och tandhållet.
Nej, det är det inte. Det är det ändå inte. Men det är liksom, det är fortfarande, du behöver ett bra ledarskap och en bra relation med eleverna för att kunna liksom hantera sådana situationer utan att det behöver bli.
Och frågan utifrån det måste bli, hur skapar man det då? Det är väl inte alla som klarar det.
Det är klart att det liksom är de som har det väldigt naturligt i att liksom skapa den relationen. Men det är också att du kan absolut lära dig att skapa den. Sen är det klart att det är de som kan förfina det liksom steget längre än den andra. Så är det ju i alla yrkeskategorier och i alla. Men att bli en tillräckligt bra ledare för att liksom fixa ditt jobb på skolan, det grejer alla.
För att börja där vi slutar då, du berättade om din egen skolgång lite grann. Att från den egna skolgången så minns man ju vissa lärare som var väldigt duktiga på att fånga klassen. Jag kommer ihåg speciellt en historielärare jag hade på högstadiet. Han var helt en otrolig berättare. Och men det förstår man ju att det sitter ju väldigt mycket i personligheten hos. Det där fattar man ju inte det här med lärarlegitimationen riktigt. Vad är det verkligen det som avgör om det blir bra undervisning eller inte, om läraren har lärarlegitimation eller är det om läraren har fallenhet för det.
Men du kan jobba, alltså det är också, du måste, då jobbar man ju utifrån sin personlighet. Alltså lärare är ju på det sättet också som skådespelare. Du jobbar med dig själv som person. Och då finns det ju människor som har just en förmåga att skapa en väldigt bra relation med läraren. Så att du har en respekt utifrån att du tycker så mycket om personen. Sen finns det de som kan vara mer auktoritär i sin stil. Och som är det som människor. Och kan vara mer auktoritära i sitt sätt att prata med eleverna. Vad den personen måste vara jädrigt noggrann med, det är att se till att kunna vara lika, måste vara extra noga med sin kärleksfullhet. Och kunna, alltså liksom när det är bra så måste du vara väldigt bra på att visa det. Så att där handlar, och då kanske det är den ena eller den andra man behöver träna på. Den som då har den här väldigt goda relationen, kanske det är de som kan vara timida och snälla som behöver liksom jobba med sin förmåga att ändå kunna liksom dra väldigt tydliga gränser. Och det är ju liksom metodik och det är saker man kan lära sig. Där har du det kollegiala lärandet. Se på varandra, jobba med ledarskapet. Så det går definitivt utifrån den du är som person, så behöver du jobba med olika saker för att skapa så bra förutsättningar för att vara lärare och ha en bra relation med eleverna.
Jag glömmer aldrig tillsynsläraren på högstadiet som jag hade. När han kom ut i korridoren, då gäller det att passa sig.
Ja.
Det var hans stil.
Ja.
Ja, men det var väldigt roligt att få diskutera med dig de här frågorna. Upp med frågorna på bordet, som jag brukar säga.
Yes.
Och så önskar jag varmt lycka till med arbetet i skolan.
Tack ska du ha. Vi gör vårt bästa.
Ja. Det är bra. Det litar jag på.